the conference center at Temple.
Från konferenscentret till Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 180:e årliga konferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören står för musiken under detta möte. Medlemmar och ämbetsmän kommer från hela världen för att få råd och undervisning av kyrkans ledare. Den här utsändningen tillhandahålls som public service av Barneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.
Dieter F. Uchtdorf,
andra rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder detta möte.
Bröder och systrar, vi hälsar er välkomna till den första sessionen av den 180:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Och välkomna särskilt medlemmar och vänner som deltar här i konferenscentret och över hela världen. Var ni än är. President Thomas S. Monson, som presiderar vid den här konferensen, har bett mig leda den här sessionen. Vi välkomnar också generalauktoriteter och biorganisationernas generalpresidentskap som deltar i konferensen. Musiken under den här sessionen framförs av Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg med Richard Elliot och Andrew Unsworth vid orgeln. Kören inleder med att sjunga Julitet är min Herre Gud och sjunger nu för oss Kom Guds barn från land och stad. Inledningsbön får vi sedan av äste Yoshihiko Kikuchi i det 70:s kvorum.
Our holy heavenly Father,
Vår helige himmelske Fader, vi uttrycker vår kärlek till dig. Vi älskar dig. Vi älskar din son, Jesus Kristus. Vi känner djup tacksamhet för president Månsson, för hans hustru. Vill du, Fader, välsigna och stödja honom under hela denna konferens, under många år som kommer. Vi ber att den heliga anden ska vara hos oss dessa två dagar av generalkonferens. Må vi lyda levande profeters ord och apostlars ord och andra talare. Må vi fortsätta bli helgade inför dig och hålla dina bud. Vi ber att din heliga ande ska vara med oss under hela konferensen. I Jesu Kristi namn. Amen.
Brothers and sisters, we shall now be pleased to hear from our beloved prophet, President.
Vi får nu lyssna till vår älskade profet, president Thomas S. Månsson. Efter hans tal sjunger kören, det är solsken i min själ idag. Efter körens sång får vi höra från president Boyd K. Packer, president för de 12 apostlarnas korum. Och efter honom talar syster Julie B. Beck, hjälpföreningens generalpresident. Efter hennes tal talar biskop Keith B. McMullen i presiderande biskopsrådet till oss.
How good it is, my beloved brothers and sisters.
Så härligt är, älskade bröder och systrar, att få samlas än en gång. Nu är det 180 år sedan kyrkan organiserades. Vi är så tacksamma för profeten Josef Smith som sökte sanningen, som fann den och som under Herrens ledning återupprättade evangeliet och organiserade kyrkan. Kyrkan har vuxit stadigt sedan den dagen år 1830. Den fortsätter att förändra livet för fler och fler människor varje år och spridas över jorden. Allt eftersom våra missionärer finner de som söker efter sanningen. Återigen ber vi kyrkans medlemmar att nå ut till de nyomvända och till de som vill komma tillbaka till kyrkan. Att omge dem med kärlek och få dem att känna sig hemma. Tack mina bröder och systrar för er tro och hängivenhet mot Jesu Kristi evangelium. Tack för allt ni gör i era församlingar och grenar i stavar och distrikt. Ni tjänar villigt och väl och uträttar mycket gott. Må Herren välsigna er i er strävan att följa honom och lyda hans bud. Sen vi sist träffades har kyrkan fortsatt skänka mycket behövlig humanitär hjälp runt om i världen. Under bara de tre sista månaderna har humanitär hjälp getts i franska Polynesien, Mongoliet, Bolivia, Peru, Arizona, Mexiko, Portugal och Uganda och andra ställen. Helt nyligen har vi bistått hjälparbetet i Haiti och Chile efter de ödeläggande jordbävningar och tsunamis som drabbat dem. Vi uttrycker vår kärlek till våra medlemmar som drabbats av de här katastroferna. Ni finns i våra böner. Vi uttrycker djup tacksamhet till er alla för er villighet att bistå vårt hjälparbete genom att ge av era resurser och i många fall av er tid, era talanger och er sakkunskap. I år är det 25 år sedan vårt humanitära program blev en del av vårt välfärdsarbete. Antalet människor som fått hjälp genom programmet går inte att beräkna. Vi kommer alltid att sträva efter att vara bland de första på katastrofplatsen oavsett var den är. Kyrkan fortsätter växa och gå framåt. Byggandet av tempel är ett tecken på den tillväxten. Nyligen tillkännagav vi att vi ska bygga tempel i Payson i Utah. Vi tillkännagav också att större renoveringar ska utföras på templen i Ogden. Inom de närmaste 3 månaderna ska vi inviga nya tempel i Vancouver i Kanada, Gila Valley eller Arizona, USA, och i Cebu City på Filippinerna. Senare i år kommer andra tempel att invigas eller återinvigas. Vi fortsätter bygga tempel runt om i världen allt eftersom medlemmarna blir fler. Varje år utförs miljontals förrättningar i templen för våra avlidna kära. Må vi fortsätta att trofast utföra de här förrättningarna för de som inte själva kan göra det. Många av er vet att en kort tid efter konferensen i oktober föll min kära hustru Frances och bröt höften och ena axeln. Efter 2 lyckade operationer och flera veckors sjukhusvistelse fick hon komma hem. Hon mår bra och är på god väg att bli helt återställd. Hon kunde delta i unga kvinnors allmänna möte i lördags och planerar att delta i 1 eller 2 sessioner nu i helgen. Hon är här, för hon sa i sista minuten att hon kunde följa med. Hon vill uttrycka sin tacksamhet. Det går inte att hålla de här små svenska flickorna borta. Hon heter ju Johnson och jag Monson. Min farfar var ju missionär i hennes farföräldrars hem. När jag först träffade Frances och hennes far hörde mitt namn, gick han till skåpet och hämtade några bilder. Han sa: "Är du släkt med den här Månsson?" sa han. "Det där är Elias Månsson." Och det var han som kom till oss. Han var en av missionärerna som förde evangeliet till min far och hans bröder och systrar. Var skulle vi vara utan honom? Och han kysste mig på kinden. Och det var vår första träff. Och hennes mamma, som också är svenska, kysste mig på andra kinden. Och min kära Frances sa: "Nu hämtar jag min kappa så vi kan gå." Frances kommer att låta mig få höra det här när vi går härifrån. Vad sa du det för, säger hon. Hon är en fantastisk klicka. Säg inte mer, vet jag att hon önskar säga. Men vi gick första året på universitetet då. Vi hade stor kärlek till varandra. Och vi visste att vi skulle skiljas åt. När vi skildes för jag skulle ut i kriget, sa hon: "Du ser faktiskt bättre ut i flottans uniform", sa hon. "Så då gick jag med i flottan." Det där hittade jag på just nu. Hon och jag har båda stor tacksamhet till vår himmelska fader och till er alla. Och för era böner för oss och för henne. Bröder och systrar, vi har kommit hit för att få undervisning och bli inspirerade. Vi välkomnar alla er som är nya i kyrkan. Andra här kämpar med problem, svårigheter, besvikelser och förluster. Vi älskar er och ber för er. Många budskap om en mångfald ämnen i evangeliet kommer att ges under de här 2 dagarna. De män och kvinnor som ska tala till er har sökt himmelsk hjälp för att få veta vilka budskap de ska förmedla. Det är min bön att vi må fyllas av hans ande när vi lyssnar och lär. Att det ska bli så ber jag i vår Herres och Frälsares Jesu Kristi namn. Amen.
I speak to the fathers of the families and to families.
Jag ska tala till familjerna, särskilt till fäderna. För många år sedan inledde vi en samordningsverksamhet under ledning av Herbie Lee. Vid den tidpunkten sa president Thomas S. Monson: idag ställs vi inför det största uppbåd av synd, lastbarhet och ondska som någonsin samlats mot oss. Stridsplanen vi följer i vår kamp för att rädda människosjälar är inte vår egen. Den har kommit genom inspiration och uppenbarelse från Herren. Under de åren förändrades kyrkans hela verksamhet utåt. Hela kursplanen omstrukturerades. Organisationernas syftemål och relationer till varandra omdefinierades. Nyckelordet under de här åren av samordning och omstrukturering var prästadömet. President Monson talade också om Gideon, en hjälte i Gamla testamentet. Gideon utsågs till att leda Israels armé, tusentals man stark. Men av dem alla valde han bara 300 man. Gideon hade ett intressant sätt att välja sina rekryter på. När männen drack av vattnet i en bäck böjde sig de flesta ner för att dricka. De sållade han bort. Några förde upp vatten med handen och drack och förblev vaksamma. De blev utvalda. Vi lever i en tid av krig, krigsrykten och jordbävningar på olika platser. Så som profeterats är hela jorden i uppror och Satan är lös i landet. Han strävar efter att förstöra allt som är gott och rättfärdigt. Han är Lucifer som utkastades från Guds närhet. Bortsett från allt detta har vi mycket positiva känslor inför vad som ligger framför oss. Gideons lilla styrka hade framgång eftersom det står i uppteckning. Var och en stod på sin plats. Denna tidernas fullbordans utdelning inleddes med att fadern och sonen uppenbarade sig för pojken Joseph Smith. Därefter blev Joseph av ängeln Moroni visad var plåtarna som innehöll Mormons bok hade blivit nedgrävda. Joseph fick kraft att översätta dem. Under översättningsarbetet läste Joseph och Levi Cowder om dopet. De bad för att få veta vad de skulle göra. Då uppenbarade sig en himmels budbärare för dem, Johannes döparen. Han förlenade om det aronska prästadömet som inne har nycklarna till änglas betjäning och till omvändelsens evangelium och till dop genom nedsänkning till syndernas förlåtelse. Apostlarna Petrus, Jakob och Johannes som stod närmast Herren under hans verksamhet uppenbarade sig därefter och förlenade Josef och Oliver det högre prästadömet. Eller det heliga prästadömet enligt Guds sons orden. Prästadömet enligt skrifterna skulle benämnas efter Melkisedek, den stora högpräst som Abraham betalade tionde till. Detta blev följaktligen deras myndighet. Genom prästadömets nycklar hade de tillgång till alla himlens krafter. De blev befallda att föra ut evangeliet till alla nationer. Det har aldrig varit lätt att leva efter Jesu Kristi evangelium. Det var inte lätt då han levde och det är inte lätt under kyrkans första tid. De första heliga var underkastade obeskrivligt lidande och motstånd. Det har gått över 180 år sedan prästadömet återställdes. Vi är nu nästan 14 miljoner medlemmar. Trots det utgör vi bara en bråkdel av de miljarder människor som finns på jorden. Men vi är de vi är och vi vet vad vi vet. Och vi ska gå ut och predika evangeliet. Mormons bok klargör att vi aldrig kommer att vara dominerande till antalet. Men vi har prästadömets kraft. Profeten Nefi skrev, och det hände sig att jag såg Guds lams kyrka och dess medlemmar var få. Ändå såg jag att även lammets kyrka, som var Guds heliga, fanns över hela jordens yta. Och deras besittningar på jordens yta var små. President Joseph Phelan Smith sa, även om det kan sägas att vi bara är en handfull i jämförelse med världen, kan vi ändå jämföras med den surdeg som frälsaren talade om, som till slut ska genomsyra eller lyfta upp hela världen. Vi kan påverka och så småningom kommer vi förvisso att påverka hela mänskligheten. Det blir känt vilka vi är och varför vi är det. Det kan verka hopplöst. Det är enormt svårt, men det är inte bara möjligt utan garanterat att vi kommer vinna striden mot Satan. För några år sedan höll jag ett tal med titeln Vad varje äldste bör veta, en nybörjarbok om principerna för prästadömets styrelse. Senare, när det skulle publiceras, ändrade jag titeln till Vad varje äldste bör veta och varje syster lika så. Jag tog med systerna eftersom det är nödvändigt för alla att förstå vad som förväntas av bröderna. Om vi inte använder oss av uppmärksamheten från mödrar, döttrar och systrar som utövar inflytande på sina män, fäder, söner och bröder kan vi inte gå framåt. Prästadömet går miste om stor kraft om systrarna försummas. Prästadömet är den myndighet och den kraft som Gud har beviljat män på jorden för att agera i hans ställe. När prästadömets myndighet utövas på rätt sätt gör prästadömbärarna det som han skulle göra om han var närvarande. Vi har mycket bra på att sprida prästadömets myndighet. Vi har upprättat prästadömets myndighet nästan överallt. Vi har kvorum med äldster och högpräster över hela världen. Men jag tror att utspridandet av prästadömets myndighet har gått före utspridandet av prästadömets kraft. Prästadömet har inte den styrka det borde ha och inte kommer att ha förrän prästadömets kraft fast förankras i familjerna på det sätt som det borde. President Harold B. Lee förkunnade: det framgår klart för mig att kyrkan inte har något annat val och aldrig har haft det än att bistå familjen i att genomföra dess gudomliga uppdrag, inte bara därför det är himlens ordning, utan också därför att det mest praktiska bidraget vi kan ge till våra ungdomar, att hjälpa till med att förbättra livskvaliteten i det sista dagars heliga hem. Hur viktiga våra många program och organisatoriska ansträngningar än är, får de inte ersätta hemmet. Det ska stödja hemmet. President Joseph F. Smith uttalar sig på följande sätt om prästadömet i hemmet. I hemmet åvilar den presiderande auktoriteten alltid fadern, och i allt som gäller hemmet och familjen finns ingen högre auktoritet. För att illustrera denna princip må det räcka med ett enda exempel. Ibland händer det att äldster kallas att smörja och besigna någon familjemedlem. Bland dessa äldster kan finnas stavspresidenten, apostlar och till och med medlemmar av kyrkans första presidentskap. Det är under dessa omständigheter inte tillbörligt att fadern träder tillbaka och väntar sig att äldsterna ska leda utförandet av denna viktiga förrättning. Fadern är där. Det är hans rättighet och hans plikt att presidera. Han ska välja vem som ska utnyttja oljan och vem som ska uttala bekräftelsen. Presiderande auktoriteter i kyrkan är här närvarande, men fadern bör inte för den skull tro att han är berövad sin rätt att leda utförandet av denna evangelieförrättning i sitt hem. Om fadern är frånvarande bör modern begära att den presiderande auktoriteten tar ledningen. Fadern presiderar vid bordet och under bönen samt ger allmänna instruktioner om det som rör familjen oavsett vem som är närvarande. Under Vietnamkriget höll vi en serie särskilda möten för medlemmar i kyrkan som kallats till militärtjänst. Efter ett sådant möte i Chicago stod jag bredvid president Harold B. Lee då en ung sista dagars heliga sa till president Lee att han hade fått permission för att besöka sitt hem och att han därefter var beordrad till Vietnam. Han bad president Lee om att ge honom en välsignelse. Till min stora förvåning sa president Lee: din far bör ge dig välsignelsen. Mycket besviken sa pojken: min far vet inte ens hur man ger en välsignelse. President Lee svarade: åk hem och berätta för din far att du ska ge dig ut i kriget och vill ha en fars välsignelse av honom. Om man inte vet hur det går till, så berätta för honom att du ska sitta på en stol. Han kan stå bakom dig och lägga sina händer på ditt huvud och säga vad som kommer till honom. Den unga soldaten gick bedrövad därifrån. Omkring 2 år senare träffade jag honom igen. Jag minns inte var. Han påminner om den här upplevelsen och sa: jag gjorde som jag blev ombedd att göra. Jag förklarade för min far att jag skulle sitta på en stol och att han skulle lägga sina händer på mitt huvud. Prästadömets kraft fyllde oss båda. Det gav styrka och ett beskydd under dessa farofyllda månader av strider. En annan gång befann jag min avlägsen stad. Efter en konferens ordinerade avskilde vi ledare. När vi var färdiga frågade stadspresidenten: kan vi ordinera en ung man till äldste som ska ut på missionsfältet? Svaret var naturligtvis ja. När den unge mannen steg fram vinkade han till 3 bröder att följa med och delta i hans ordination. På den bakre raden lade jag märke till en man som var en exakt kopia av denna pojk, och jag frågade: är det din far? Den unge mannen sa: ja. Jag sa: din far ska ordinera dig. Han protesterade: men jag har redan bett en annan broder att ordinera mig. Och jag sa: unge man, din far ska ordinera dig och du kommer att tacka Herren för denna dag. Då steg fadern fram. Tack och lov var han äldste. Hade han inte varit det, hade han snart kunnat bli det. I det militära skulle de kalla det för befordran på slagfältet. Ibland gör sådana saker i kyrkan. Fadern visste inte hur han skulle ordinera sin son. Jag la min arm om honom och vägde honom genom förrättningen. När han var klar var den unge mannen äldste. Men då hände något underbart. Fullständigt förändrade, omfamnade far och son varandra. Det var uppenbart att det aldrig hade hänt förut. Fadern sa genom sina tårar: jag fick inte ordinera mina andra pojkar. Tänk så mycket mer som blev uträttad nu än om någon annan hade ordinerat honom, till och med en apostel. Även om prästadömet för närvarande finns över hela världen, uppmanar vi varje äldste och högpräst och varje bärare av prästadömet att stå liksom Gideons lilla armé på sin plats. Vi måste nu uppväcka kraften i den allsmäktiges prästadöme äldsta högpräst, varje korm och grupp och i fadern i varje hem. Herren sa: det som för världen är svag ska komma fram och bryta ner det starka och mäktiga. Profeten Nefi berättar också att Guds lams kraft föll över det heliga i lammets kyrka och över Herrens förbundsfolk som var spritt över hela jordens yta. Och sa att det var beväpnade med rättighet och med Guds kraft i stor härlighet. Vi behöver alla, den trötte, den utslitne eller late, även de som är nedtyngda av skuldtjänster måste återställas genom omvändelse och förlåtelse. Allt för många av våra prästdömen lever inte upp till sina förmåner och Herrens förväntningar. Vi måste gå framåt, övertygade om den gudomliga kraften i prästadömen. Det är en källa till styrka och uppmuntran att veta vilka vi är och vad vi har och vad vi måste göra i den allsmäktiges verk. Herren har sagt: jag, Herren, är bunden när ni gör vad jag säger, men när ni inte gör vad jag säger har ni inget löfte. Hem utan prästadömet ska övervakas och betjänas av prästadömets korum. På det sättet saknas inte några välsignelser i något hem inom kyrkans gränser. För många år sedan samlades en familj vid en liten dansk kvinnas sängkant. Bland dem fanns hennes medelålders egensinnige son. Under de senaste åren hade han bott i hemmet. Tårfylld vädjade han: mamma, du måste leva. Mamma, du får inte dö. Han sa: mamma, du får inte ge dig av. Jag låter dig inte gå. Den lilla mamman såg på sin son och sa med sin brutna danska accent, sa hon: men var är din kraft? Paulus sa: ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Jesus Kristus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Det råder inget tvivel om att Herrens verk kommer att segra. Det är givet att vi måste organisera alla våra ansträngningar och förena oss. Prästadömets myndighet är med oss. Efter allt vad vi har samordnat och organiserats är det nu vårt ansvar att aktivera prästadömets kraft i kyrkan. Myndighet i prästadömet kommer genom ordination. Kraft i prästadömet kommer genom trofasthet och lydnad mot förbunden. Det förstärks av att utöva och använda prästadömet i rättfärdighet. Nu, fäder, vill jag påminna er om er kallelses heliga natur. Ni har prästadömets kraft direkt från Herren för att beskydda ert hem. Det kommer tider då allt som står som en sköld mellan din familj och motståndarens angrepp är den kraften. Ni får vägledning av Herren genom den heliga andens gåva. Motståndaren stör inte på ett aktivt våra möten, kanske bara då och då. På det hela taget är vi fria att samlas som vi vill utan många störande element. Men han och de som följer honom går ihärdigt till angrepp mot hemmet och familjen. Det yttersta syftet med all aktivitet i kyrkan är att en man och en kvinna och deras barn ska vara lyckliga i hemmet, skyddade genom evangeliets lagar och principer, tryggt beseglade i det heliga prästadömets förbund. Varje lag och princip och kraft Varje trossats, varje förrättning och ordination, varje förbund, varje predikan, varje sakrament, varje råd och tillrättavisning, besegningarna, kallelserna, avlösningarna, tjänandet. Allt detta har som yttersta syfte den enskildes och familjens fullkomning, för Herren har sagt: detta är mitt verk och min härlighet, att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. Och så ska det vara. Jag bär vittnesbörd om kraften i prästadömet, given till oss och kyrkan, för att leda oss och att vi inte behöver bekymra oss för framtiden. Vi vet att Herren kommer att vaka över oss och våra familjer, och det ber jag vittnesbörd om i Jesu Kristi namn. Amen.
In the past year, I have met thousands.
Under det gångna året har jag träffat tusentals sista dagars heliga kvinnor i många länder. Listan på svårigheter som de här systrarna står inför är lång och allvarsam. Den består av familjeproblem, ekonomiska prövningar, katastrofer, olyckor och sjukdomar. Det finns så mycket förvirring och inte nog med frid och glädje. Trots populära budskap från media och motsatsen, så finns det ingen som är rik nog, vacker nog eller skicklig nog för att slippa jordiska prövningar. Frågorna som systrarna ställer är allvarliga och insiktsfulla. De uttrycker oro inför framtiden, sorg över oförverkliga förväntningar, en viss obeslutsamhet och känslor av förminskad personligt värde. De uttrycker också en stor önskan att göra det som är rätt. Ett överväldigande vittnesbörd har växt inom mig om det värde Guds döttrar har. Så väldigt mycket beror på dem. När jag har träffat de här systrarna har jag känt att det aldrig förr har funnits ett större behov av ökad tro och personlig rättfärdighet. Aldrig har det funnits ett större behov av starka familjer och hem. Aldrig har det funnits så mycket som kan göras för att hjälpa de behövande. Hur ökar man sin tro, stärker familjen och ger hjälp åt de behövande? Hur finner en kvinna i vår tid svar på sina frågor och kraft att orubbligt stå emot ofantliga motsättningar och svårigheter? En god kvinna vet att hon inte har nog med energi, tid eller möjlighet att ta hand om alla människor eller göra alla de värdiga saker hennes hjärta längtar efter att göra. Livet är inte lugnt för de flesta kvinnor, och varje dag tycks kräva att de uträttar miljontals saker som nästan alla är viktiga. En god kvinna måste ständigt motstå lockande och missledande budskap från många källor som säger att hon är berättigad till mer tid borta från sitt ansvar och att hon förtjänar ett bekvämare och mer oberoende liv. Men med personlig uppenbarelse kan hon prioritera rätt och med tillförsikt lotsa sig genom livet. Förmågan att kvalificera sig för, ta emot och handla enligt personlig uppenbarelse är den absolut viktigaste färdighet man kan skaffa sig i det här livet. Att kvalificera sig för Herrens ande börjar med att önska ha anden, vilket innebär en viss grad av värdighet. Att hålla buden, omvända sig och förnya förbunden som ingicks vid dopet leder till välsignelsen att alltid ha Herrens ande hos sig. Att ingå och hålla tempelförbunden ger också ökad andlig styrka och kraft i en kvinnas liv. Många svar på svåra frågor hittas genom att läsa i skrifterna. Tack vare att skrifterna hjälper oss få uppenbarelse. Insikter från skrifterna ackumuleras med tiden, så det är viktigt att tillbringa tid för skrifterna varje dag. Daglig bön är också viktig för att vi ska kunna ha Herrens ande hos oss. De som uppriktigt söker hjälp genom bön och skriftstudier har ofta papper och penna i närheten för att kunna skriva ner frågor, intryck och tankar. Uppenbarelse kan komma timme för timme och stund för stund när vi gör det som är rätt. När kvinnor ger näring som Kristus gjorde kan kraft och frid komma för att ge vägledning när någon behöver hjälp. Mödrar kan till exempel känna att de får hjälp av anden även när trötta, bråkiga barn pockar på deras uppmärksamhet. Men om de tappar humöret kan det medföra att anden drar sig bort. När vi är på rätt plats får vi vägledning. Det krävs en medveten ansträngning att minska på distraktioner, men om man har uppenbarelsens ande hos sig får man hjälp att övervinna motsättningar och härda ut i tro under svåra dagar och viktiga rutinmässiga göromål. Personlig uppenbarelse ger oss insikt om det vi ska göra varje dag för att öka tron och den personliga rättfärdigheten, stärka familjen och hemmet och att finna dem som behöver vår hjälp. Eftersom personlig uppenbarelse är en ständigt förnyelsebar källa till styrka är det möjligt att känna sig omgiven av hjälp också under oroliga tider. Vi har fått rådet att förlita oss på den ande som leder oss till att handla rättfärdigt, att vandra i ödmjukhet och att döma rättfärdigt. Vi har också fått veta att den anden ska upplysa vårt förstånd, fylla vår själ med glädje och hjälpa oss veta allt det vi bör göra. Den personliga uppenbarelse som utlovats kommer när vi ber om att få den, förbereder oss för den och går framåt i tro och litar på att den ska utgjutas över oss. Dessutom har Herren i sin visdom ombesörjt en hjälpförening för att hjälpa sina döttrar i de här sista dagarna. När hjälpföreningen fungerar på ett inspirerat sätt lyfter den kvinnorna upp och ut ur en orolig värld och in i ett levnadssätt som förbereder dem för det eviga livets välsignelser. Själva grunden i den här föreningen är att hjälpa systerna öka sin tro och personliga rättfärdighet, stärka familjen och hemmet och söka upp och hjälpa de behövande. Genom hjälpföreningen kan kvinnor få svar på sina frågor och bli välsignade av alla systrarnas förenade andliga kraft. Hjälpföreningen bekräftar Guds största, sanna och eviga natur. Det är ett heligt ansvar, ett vägledande ljus och en vakande omsorg som lär och inspirerar kvinnor att vara starka och orubbliga. Dess motto, kärlek förgår aldrig, är förkroppsligat i alla goda kvinnor. När en flicka går över till hjälpföreningen eller när en kvinna döps in i kyrkan blir hon en del av ett systerskap som stärker henne i förberedelsen för evigt liv. När en kvinna börjar i hjälpföreningen betyder det att man kan lita på och förvänta sig att hon bidrar till kyrkan på ett betydande sätt. Hon fortsätter utvecklas som individ utan något anmärkningsvärt erkännande eller beröm. Hjälpföreningens andra generalpresident Elisa R. Snow sa följande till systrarna. Vi vill vara damer i dess högsta bemärkelse, men inte enligt världens sätt att bedöma den termen, utan ett passande sällskap för gudarna och de heliga. Som organiserade kan vi hjälpa varandra att inte bara göra gott, utan också att förädla oss. Och oavsett om det är få eller många som stiger fram för att hjälpa till med att verkställa det här stora verket, är det de som inte har hedervärdiga ställningar i Guds rike. Kvinnor borde vara kvinnor och inte barn som ständigt kräver uppmärksamhet och tillrättavisning. Jag vet att vi vill bli uppskattade, men om vi inte får all den uppskattning vi tycker att vi förtjänar, vad spelar det för roll? Vi vet att Herren har lagt höga ansvar på oss och det finns ingen önskan eller längtan som Herren lagt till våra hjärtan i rättfärdighet som inte kommer att förverkligas. Och det största goda vi kan göra för oss själva och andra är att förfina och utveckla oss i allt som är gott och förädlande för att kvalificera oss för dessa ansvar. Goda kvinnor vill alltid veta om de har lyckats i sina uppgifter. I en värld där mått på framgång ofta är förvrängt är det viktigt att söka uppskattning och bekräftelse från lämpliga källor. För att citera från en lista i Predika mitt evangelium gör vi ett gott arbete när vi utvecklar Jesu Kristi egenskaper och strävar efter att noggrant lyda hans evangelium. Vi gör bra ifrån oss när vi strävar efter att förbättra oss och göra vårt bästa. Vi gör bra ifrån oss när vi ökar vår tro och personliga rättfärdighet, stärker familjen och hemmet och söker upp dem och hjälper de behövande. Vi vet att vi lyckas om vi lever så att vi kvalificerar oss för, tar emot och vet hur vi ska följa anden. När vi har gjort vårt allra bästa kan vi fortfarande bli besvikna, men vi känner oss inte besvikna på oss själva. Vi kan med säkerhet veta att Herren är nöjd när vi känner anden utföra sitt arbete genom oss. Frid, glädje och hopp finns tillgängliga för dem som på rätt sätt mäter framgången. En uppenbarelse i Joel nämner att i de sista dagarna ska Guds söner och döttrar profetera och Herren ska utgjuta sin ande över sina tjänare och tjänarinnor. President Spencer W. Kimball upprepade denna profetia när han sade: en stor del av den kraftiga tillväxt som ska äga rum i kyrkan i de sista dagarna beror på att många av de goda kvinnorna i världen, hos vilka det ofta finns en sådan inre känsla av andlighet, ska dras till kyrkan i stora skaror. Detta kommer att ske i den mån kvinnorna i kyrkan återspeglar rättfärdighet i sitt liv, i den mån kvinnorna i kyrkan betraktas som annorlunda i positiv bemärkelse jämfört med kvinnorna i världen. Sålunda blir kvinnans föredöme i kyrkan en väsentlig kraft vad gäller både numerisk och andlig tillväxt i kyrkan i de sista dagarna. Jag bär vittne om att Jesu Kristi evangelium är sant. Herren litar på att hans döttrar ska göra vad de kan för att stärka hemmen i Sion och bygga upp hans rike på jorden. När de söker efter och kvalificerar sig för personlig uppenbarelse utgjuter Herren sin ande över sina tjänarinnor i dessa sista dagar. I Jesu Kristi namn. Amen.
This is a troubled world. Discord and...
Vi lever i en orolig värld. Oenighet och katastrofer råder överallt. Det känns ibland som om hela mänskligheten hänger på en tråd. Naturkatastrofer vållar stora skador, vilket också personliga tragedier som oärlighet, grymhet och otrohet gör. Men jag ska bevara mitt folk. Vi borde känna stor tröst av det löftet. Trots att katastrofen fullständigt avbryter deras lugna livsföring behöver det inte betyda att vårt liv ödeläggs för alltid. Det kan väcka oss till hågkomst, väcka oss till medvetande om vår plikt mot Gud och hjälpa oss gå på pliktens väg. I Holland under andra världskriget använde familjen Kasper till en bom sitt hem som ett gömställe för dem som jagades av nazisterna. Det var deras sätt att leva sin kristna tro. Fyra personer i familjen miste sina liv för att de tillhandahöll en fristad. Cori ten Boom och hennes syster Betsy tillbringade hemska månader i det ökända koncentrationslägret Ravensbrück. Betsy dog där, men Cori överlevde. I Ravensbrück lärde sig Cori och Betsy att Gud hjälper oss att förlåta. Efter kriget var Cori fast besluten att dela med sig av det budskapet. Vid ett tillfälle hade hon just talat med en grupp människor i Tyskland som led av krigets härningar. Hennes budskap var: Gud förlåter. Det var då som Cori ten Booms trofasthet uppdagade sin välsignelse. En man kom fram till henne och kände igen honom som en av de grymmaste vakterna i lägret. Du nämnde Ravensbrück i ditt tal, sa han. Jag var vakt där. Men sedan dess har jag blivit kristen. Han förklarade att han hade sökt Guds förlåtelse för de grymma saker han hade gjort. Han sträckte fram handen och frågade: förlåter du mig? Cori ten Boom sa då: det kunde inte gått många sekunder medan han stod där med utsträckt hand. Men för mig tycktes det som timmar när jag brottades med det svåraste jag någonsin ställts inför. Budskapet att Gud förlåter kommer med ett villkor, att vi förlåter den som skadat oss. Jag bad tyst: hjälp mig. Jag kan lyfta min hand. Så mycket kan jag göra. Men du måste ge mig känslan. Stelt och mekaniskt la jag min hand i handen som räcks ut mot mig. När jag gjorde det hände något ofattbart. Strömmen började i min axel, löpte ner för armen och hoppade ner i vårt handslag och sedan tycktes den läkande värmen genomströmma hela min varelse, vilket lockade fram tårar i mina ögon. Jag förlåter dig, broder, utropade jag av hela mitt hjärta. Vi stod en lång stund med förenade händer, den före detta vakten och den före detta fången. Jag hade aldrig upplevt Guds kärlek lika intensivt som jag gjorde då. För de som vänder sig bort från det onda och lever goda liv, som strävar efter en ljusare dag och håller Guds bud, kan livet bli bättre och bättre, trots tragedi och katastrof. Frälsaren visade oss vägen. Han reste sig segrande från Getsemane, korset och graven, och gav oss alla liv och hopp. Idag, som han gjorde under sitt jordeliv, bjuder han oss: kom och följ mig. President Thomas S. Monson gav oss rådet: om vi ska kunna vandra med högburet huvud, måste vi ge våra bidrag till livet. Om vi ska uppfylla vår bestämmelse och återvända för att leva med vår fader i himmelen, måste vi hålla hans bud och forma vårt liv efter frälsarens. Genom att göra det uppnår vi inte bara vårt mål av evigt liv, utan vi lämnar också en rikare och bättre värld efter oss än den skulle ha varit om vi inte hade levt och utfört våra plikter. I den heliga Bibeln finns följande inspirerande ord. Detta är slutsatsen: när allt blivit hört, frukta Gud och håll hans bud, ty den plikten hör alla människor till. Vad är det här som kallas plikt? Plikten som jag talar om är den vi förväntas göra och vara. Det är en moralisk nödvändighet som väcker till liv det som är rätt, sant och hedersamt hos enskilda och samhällen. Plikt kräver inte fullkomlighet, men det kräver ihärdighet. Det handlar inte bara om det som är lagligt, det handlar om det som är dygdigt. Den reserveras inte för de mäktiga och höga. Istället vilar den på en grundval av personligt ansvar, redbarhet och mod. Att göra sin plikt är en yttring av tro. President Monson sa om den: jag älskar och vårdar det ädla ordet plikt. För medlemmarna i Jesu Kristi kyrka består pliktens väg av att dagligen hålla våra förbund. Till vem och till vad är vi förpliktigade? För det första går pliktens väg till Gud, vår evige fader. Han är den som utformade frälsningsplanen, danade himmel och jord och skapade Adam och Eva. Han är källan till sanningen, förkroppsligandet av kärlek, och tack vare honom finns det en återlösning. President Joseph F. Smith sa: allt vad vi har kommer från Gud. Av oss själva är vi inte mer än en livlös lerklump. Liv, intelligens, klokhet, omdömesförmåga, tankeförmåga, allt detta är Guds gåvor till människobarnen. Han ger oss våra fysiska styrka såväl som våra mentala förmågor. Varje människa borde i sitt hjärtas djup känna att hon står i skuld till den allsmäktige guden för sin existens och för varje egenskap hon äger som liknar Guds egenskaper. Vi borde ära Gud med vår intelligens, med vår styrka och med vårt förstånd, det är vår visdom, och med alla de förmågor vi besitter. Man kan inte göra sin plikt mot Gud Fadern utan att göra sin plikt mot Guds son, Herren Jesus Kristus. Det är bara i och genom Kristi namn som man fullständigt kan uppfylla den här pliktskyldiga uppgiften. När män och kvinnor och pojkar och flickor gör sin plikt mot Gud, känner de sig manade att göra sin plikt mot varandra, mot familjen, mot sin kyrka och nationen, mot allt som det blivit anförtrodda. Det är förpliktigade att ära sina talanger och att vara ett laglydigt och gott folk. De blir ödmjuka, undergivna och beredvilliga. Måttlighet övervinner efterlåtenhet. Lydnad visar vägen till flit. Frid omsluter dem. Medborgare blir lojala. Samhällen blir välvilliga. Och grannar förblir våra vänner. Himmelens Gud är nöjd. Jorden är fridfull. Och den här världen blir en bättre plats. Hur känner vi igen pliktens väg under kriser? Vi ber. Det är det säkra sättet för alla att veta att det är allas livlina till himmelen. Apostel Petrus sade, ty Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron är öppna för deras böner. Ödmjuk, uppriktig och inspirerad bön gör att vi ges tillgång till den gudomliga vägledning som vi så desperat behöver. Brigham Young gav oss rådet, ibland är människorna så rådvilla och uppfyllda av oro och problem. Ändå säger vårt omdöme oss att det är vår skyldighet att be. Jesus lärde, ni måste alltid vaka och be så att ni inte faller i frestelse. Ty Satan önskar få er så att han kan sålla er som vete. Därför måste ni alltid be till Fadern i mitt namn. Och vad ni än ber Fadern om i mitt namn som är rätt, med tro på att ni ska få, det ska bli er givet. Be i era familjer till Fadern i mitt namn så att era hustrur och era barn kan bli välsignade. Den harmonin finns när en bön inspireras av den helige anden. Anden ger oss vad vi ska be om. Om ingen inspirerad vägledning finns är vi benägna att be illa och endast söka vår egen vilja och inte Herrens vilja. Det är lika viktigt att vägledas av den helige anden medan vi ber som det är att upplysas av samma ande när vi får ett svar på vår bön. Sådan bön framkallar välsignelse från himlen tack vare att vår Fader vet vad vi behöver innan vi ber honom om det. Och han besvarar varje uppriktig bön. Slutligen är det han som lovar, bed och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Jag bär mitt vittnesbörd att pliktens väg är klart markerad genom odelad tro på Gud, den evige Fadern, på hans son Jesus Kristus och på den helige anden och på bönens makt. På den här vägen måste alla Guds barn färdas som älskar honom och önskar hålla hans bud. För de unga leder den till personlig framgång och förberedelse. För de vuxna leder den till förnyad tro och beslutsamhet. För de äldre leder den till perspektiv och uthållighet i rättfärdighet in till änden. Den utrustar varje trofast resenär med Herrens styrka, skyddar honom från dagens onda och begåvar honom med kunskapen att slutsatsen när allt blivit hört är att frukta Gud och hålla hans bud. Till den plikten hör alla människor till. I Jesu Kristi namn. Amen.
Brothers and sisters, the choir and congregation.
Bröder och systrars kör och församling sjunger nu gemensamt Led oss fram o himlens Herre nummer 45 i psalmboken. Efter sången talar Else Wilford W. Anderson i det 70 skorum till oss, varefter vi får höra tal av Else M. Russell Ballard i det 12 apostlarnas korum. Kören sjunger sedan Han sände sin son.
This is the 180th. Detta är den 180:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka sista dagars heliga.
Years ago I visited Nauvoo, Illinois with my family.
För många år sedan besökte jag Nauvoo i Illinois med min familj. Kyrkans första medlemmar kom dit för att få en fristad. Många av dem hade förlorat sitt hem och sin gård och några hade förlorat nära och kära på grund av de ökande förföljelserna. I Nauvoo kunde de samlas och bygga en ny och vacker stad, men förföljelserna var obevekliga och 1846 var de återigen tvungna att lämna sina hem, den här gången mitt i vintern. De radade upp sina vagnar på Parley Street och väntade på sin tur att få korsa Mississippiflodens iskalla vatten mot en okänd framtid. När vi stod på Parley Street och tänkte på deras svåra situation drogs mina ögon mot en rad träskyltar som satt fastspikade på staketstolpar och som hade citat inristade från de lidande medlemmarnas dagböcker. När vi läste citaten upptäckte vi till vår förvåning att orden inte var fyllda av förtvivlan eller missmod utan av tilltro och hängivenhet och till och med glädje. De var fyllda av hopp. Det är ett hopp som återspeglas i följande citat från Sarah Dearman Riches dagboksanteckning från februari 1846. Citat: att påbörja en sådan resa på vintern kan tyckas vara som att vandra in i dödens käftar. Men vi hade tro och vi gladdes åt att vår befrielses dag hade kommit. Slutcitat. De här första medlemmarna saknade hem, men de saknade inte hopp. Deras hjärtan hade krossats, men deras andar var starka. De hade lärt sig något djupsinnigt och viktigt. De hade lärt sig att hopp, med de åtföljande välsignelserna frid och glädje, inte har med omständigheterna att göra. De hade upptäckt att den sanna källan till hopp är tro. Tro på Herren Jesus Kristus och på hans oändliga försoning. Den enda säkra grund vi har att bygga vårt liv på. Idag exemplifieras den här viktiga principen av en annan grupp pionjärer. Tisdagen, den 12 januari, drabbades Haiti av en omfattande jordbävning. Jordbävningen orsakade stor förödelse i huvudstaden Port-au-Prince. Följderna var förkrossande. Omkring 1 miljon människor blev hemlösa och över 200 000 rapporterades döda. Medan världen följde det exempellösa internationella gensvaret pågick en annan anmärkningsvärd och inspirerande hjälpinsats i Port-au-Prince. Den leddes av en kommitté bestående av lokala ledare i kyrkan som organiserats enligt prästadömsmönstret och som verkade under inspiration. Kommittén bestod bland annat av de två stadspresidenterna och de två hjälpföreningspresidenterna i stavarna i Port-au-Prince samt missionspresidenten som vid 30 års ålder presiderar över 74 heltidsmissionärer i Haiti-missionen Port-au-Prince. Alla missionärerna kommer från Haiti och mirakulöst nog skadades inte någon av dem i den här förödande jordbävningen. I dessa lokala inspirerade ledares händer lades kyrkans resurser som bland annat bestod av generösa bidrag från många av er. För dessa bidrag är Haitis folk mycket tacksamma. Under kommitténs ledning anlände lastbilar med förnödenheter från Dominikanska republiken nästan omedelbart. Inom några dagar efter jordbävningen anlände flygplan med mat, vattenreningssystem, tält, filtar, medicinsk utrustning och ett läkarlag. Kyrkans 9 kapell i och runt Port-au-Prince var i stort sett oskadade. Ännu ett anmärkningsvärt underverk. Under veckorna som följde efter jordbävningen blev kapellen härbärgen för över 5000 haitier och baser från vilka mat, vatten och medicinsk vård distribuerades. Grundläggande behov avhjälptes och en viss ordning kunde skönjas i kaoset. Fastän de trofasta haitiska medlemmarna har lidit enormt är de fyllda av hopp inför framtiden. Liksom de första pionjärerna 1846 hade deras hjärta krossats, men deras andar var starka. Också de lär oss att hopp och lycka och glädje inte är produkter av omständigheterna utan av tro på Herren. Profeten Mormon, som själv inte var främmande för svåra situationer, förstod och talade tydligt om den här läran. Och vidare, mina älskade bröder, vill jag tala till er om hopp. Se, jag säger er att ni genom Kristi försoning ska ha hopp. Och detta tack vare er tro på honom, enligt löftet. Om därför en människa har tro, så måste hon ha hopp. Ty utan tro kan det inte finnas något hopp. Hopp kommer av tro på Jesus Kristus. Han har redan övervunnit världen och lovat att han ska torka bort våra tårar om vi bara vänder oss till honom och tror och följer honom. Några som just i det här ögonblicket känner sig förtvivlade eller missmodiga kanske undrar hur de någonsin ska få tillbaka hoppet. Om du är en av dem, kom ihåg att hopp kommer till följd av tro. Om vi vill stärka vårt hopp, så måste vi stärka vår tro. Tro på frälsaren kräver mer än bara tron i sig. Aposteln Jakob sa att också de onda andarna tror och bävar. Men sann tro kräver arbete. Skillnaden mellan de onda andarna och kyrkans trofasta medlemmar är inte tro, utan arbete. Tron stärks när vi håller buden. Vi måste arbeta på att hålla buden. I handledning för skriftstudier läser vi, citat, underverk skapar inte tro, men stark tro utvecklas genom lydnad mot Jesu Kristi evangelium. Tro kommer med andra ord genom rättfärdighet, slutcitat. När vi strävar efter att hålla Guds bud, omvänder oss från våra synder och lovar att efter bästa förmåga följa frälsaren, börjar vi få tilltro till att allt genom försoningen kommer att ordna sig. De här känslorna bekräftas av den heliga anden som jagar bort det som våra pionjärfäder kallade bekymmer, kval av varje sort. Trots våra prövningar fylls vi av en behaglig känsla och en önskan att tillsammans med dem sjunga att allt verkligen är väl. Jag vill inte på något sätt förneka att depressioner verkligen finns. För en del av oss är lösningen på depression och ångest att söka professionell hjälp. Men för de flesta av oss börjar nedstämdhet och rädsla att tyna bort och ersättas av glädje och frid när vi sätter vår lit till lyxsalighetsplanens upphovsman och när vi utvecklar tro på fridsfursten. Nyligen dog en kär vän till mig i cancer. Han och hans familj har stor tro. Det var inspirerande att se hur deras tro lyfte dem genom den här oerhört svåra tiden. De var fyllda av en inre frid som uppehöll och stärkte dem. Med deras tillåtelse vill jag läsa från en familjemedlems brev som skrevs bara några dagar innan hennes far dog. Citat. De senaste dagarna har varit särskilt svåra. Igår kväll när vi samlades runt pappas säng var Herrens ande mycket påtaglig. Och den var verkligen till tröst för oss. Vi känner frid. Det här har varit det svåraste som någon av oss någonsin har upplevt. Men vi känner frid i kunskapen om att vår fader i himlen har lovat att vi kommer att leva tillsammans som familj igen. När läkaren hade sagt till pappa på sjukhuset att det inte fanns något mer att göra, så tittade han runt på oss med fullkomlig tro och frågade djärvt: är det någon i det här rummet som har problem med frälsningsplanen? Det var det inte. Och vi är tacksamma för en far och mor som har lärt oss att lita fullkomligt på planen. Slutcitat. Jag talar till alla som lider, till alla som sörjer, till alla som har eller kommer att få prövningar och utmaningar i det här livet. Mitt budskap är till för alla som är oroliga eller rädda eller missmodiga. Mitt budskap är bara ett eko, en påminnelse om det ständiga och trösterika råd som en kärleksfull fader gett sina barn sedan jordens begynnelse. Kom ihåg Kom ihåg att det är på klippan, vår återlösare, som är Kristus, Guds son, som ni måste bygga i grundval. Så att när djävulen sänder sina mäktiga vindar, ja, sina pilar i virvelvinden, ja, när allt hans hagel och hans mäktiga storm piskar er, skall detta inte ha någon makt dra er ned till eländets och det oändliga lidandets avgrund. Tack vare den klippa som ni är byggda på och som är en säker grundval. Och om människorna bygger på denna grundval kan de inte falla. Jag vittnar om honom, att han har övervunnit världen, att han aldrig glömmer eller överger oss, för han har inristat oss på sina handflator. Jag vittnar om att de som håller hans bud får större tro och hopp. De får styrka att övervinna alla prövningar i livet. De får erfara den frid som övergår allt förstånd. I Jesu Kristi namn. Amen.
Brothers and sisters, 6 months ago I spoke in priesthood session.
För 6 månader sedan talade jag till fäder och söder på generalkonferensens prästerdomsmöte. Som ni kanske kunnat förmoda har mina 5 döttrar, mina barns 24 döttrar och en allt större skara av barnbarns döttrar bett om lika mycket tid. Idag vill jag gärna tala huvudsakligen till mödrarna och döttrarna i kyrkan. Min kära hustru Barbara har haft ett för evigt betydelsefullt inflytande på våra döttrar och barnbarn. Och det har i sin tur haft detta på henne. Mödrar och döttrar spelar en mycket viktig roll när det gäller att hjälpa varandra att utforska sina oändliga möjligheter trots de underminerande inflytandena i en värld där kvinnlighet och moderskap förvrängs och manipuleras. När president Joseph F. Smith talade till kvinnorna i kyrkan för nästan ett sekel sedan sa han: det är inte ni som ska ledas av världens kvinnor, det är ni som ska leda kvinnorna i världen i allt som är prisvärt, allt som är gudalikt, allt som är upplyftande och som har en renande inverkan på människobarnen. Systrar, vi, era bröder, kan inte göra det som ni blev gudomligt utsedda att göra före världens grundläggning. Vi kan försöka, men vi kan aldrig hoppas på att kunna kopiera era unika gåvor. Det finns inget i den här världen som är så personligt, så fostrande och så livsförändrande som en rättfärdig kvinnas inflytande. Jag förstår att några av er unga kvinnor inte har mödrar som ni kan tala med om sådana saker. Och många av er kvinnor har för närvarande inga döttrar i ert liv. Men eftersom alla kvinnor i sin gudomliga natur har både den inneboende förmågan och förvaltarskapet att fostra, så stämmer det som jag kommer att säga lika mycket in på mor och farmödrar, fastrar och mostrar, systrar, styvmödrar, svärmödrar, ledare och andra handledare som ibland fyller tomrummet efter dessa betydelsefulla mor- och dotterrelationer. Unga kvinnor, era mödrar älskar er. De ser i er löftet om framtida generationer. Allt ni åstadkommer, alla utmaningar som ni övervinner, ger dem äkta glädje. Och på samma sätt blir era bekymmer och hjärtesorger deras bekymmer och hjärtesorger. Idag vill jag ge er unga kvinnor några förslag på hur ni till fullo kan få utbyte av er relation till er mor. Och sen har jag några tankar att dela med mig av till mödrar om hur de kan göra sitt inflytande så stort som möjligt på sina döttrar och även på andra familjemedlemmar. Det är tyvärr allt för lätt att illustrera den förvirrade och förvridna bilden av kvinnlighet i dagens samhälle. Oanständiga, omoraliska och hämningslösa kvinnor fyller radio- och tv-kanalerna, har monopol på tidningar och smyger sig in på filmdukarna, allt medan de prisas av världen. Aposteln Paulus talade profetiskt om de svåra tider som ska komma i de sista dagarna och nämnde speciellt något som kan verka särskilt farligt för honom. Svaga kvinnor som är tyngda av synder och drivs av många slags begär. Dagens populärkultur får ofta kvinnor att se hjälplösa ut. Obetydliga, själlösa och maktlösa. Den gör dem till objekt och ringaktar dem. Och antyder sedan att de bara kan sätta sitt spår på mänskligheten genom förförelse. Det farliga budskapet med avgjort störst genomslagskraft som den onde sänder till kvinnorna om dem själva. Och därför, mina kära unga kvinnor, uppmanar jag er av hela mitt hjärta att inte söka i dagens kultur efter era förebilder och mentorer. Jag ber er, sök hos era trofasta mödrar efter en förebild att följa. Forma er efter dem, inte efter ryktbara personer vars normer inte är Herrens normer och vars värderingar kanske inte avspeglar ett evigt perspektiv. Se på er mor, lär av hennes starka sidor, hennes mod och hennes trofasthet. Lyssna på henne. Hon är kanske inte en expert på att smsa. Hon kanske inte ens har en Facebook-sida. Men när det handlar om hjärtesaker och om Herren har hon ett överflöd av kunskap. När det börjar bli tid för er att gifta er och bli mor blir hon er största källa till visdom. Ingen annan människa på jorden älskar er på samma sätt eller är villig att offra lika mycket för att uppmuntra er och hjälpa er att finna lycka i det här livet och i evigheten. Älska er mor, mina unga systrar. Respektera henne. Lyssna på henne. Lita på henne. Det hon i hjärtat vill är ert bästa. Hon vill att ni ska vara för evigt trygga och lyckliga. Så var vänliga mot henne. Ha tålamod med hennes ofullkomligheter. För sådana har hon. Det har vi alla. Nu skulle jag vilja dela med mig av några tankar till er mödrar om den speciella roll ni har i era döttrars liv. Vi har en vän till familjen som ofta är ute och reser med släktingar. Det hon främst lagt märke till efter varje resa är hur mycket de unga kvinnorna beter sig som sina mödrar. Om mödrarna är sparsamma så är deras döttrar det också. Om mödrarna är anständiga flickorna det också. Om mödrarnas klädsel på sakramentsmötet har flippat ut och hon bär fritidskläder så gör deras döttrar det också. Mödrar, ett exempel, är oerhört viktigt för era döttrar även om de inte erkänner det. Genom hela världshistorien har kvinnor alltid undervisat om moraliska värderingar. Den undervisningen börjar i vaggan och fortsätter hela tiden i deras barns liv. Idag bombarderas vårt samhälle med budskap om kvinnlighet och moderskap som är felaktiga på ett farligt och otäckt sätt. Att följa dessa budskap kan sätta era döttrars fötter på syndens och självförstörelsens väg. Era döttrar kanske inte förstår det om ni inte berättar det för dem. Eller ännu bättre, visar dem hur de ska göra goda val. Som mödrar i Israel är ni era döttrars främsta försvarslinje mot världens list. Jag har märkt, kära mödrar, att ibland verkar det som om våra barn inte är uppmärksamma på vad vi försöker lära dem. Tro mig, jag har sett en glasartade blick tonåringar får när man just har kommit till vad man tror är den bästa delen av ens undervisning. Låt mig försäkra er att även när ni tror att er dotter inte lyssnar på något ni säger så lär hon sig ändå något av er när hon iakttar er för att se om era handlingar stämmer med era ord. Som Ralph Waldo Emerson sa det: det du gör ljuder så högt att jag inte kan höra vad du säger. Lär era döttrar att finna glädje i att ta hand om barn. Det är på det sättet som deras kärlek och talanger kan få den största eviga betydelsen. Begrunda president Harold Lees påpekande i det här sammanhanget. Det viktigaste arbetet ni någonsin kommer att uträtta för Herren sker inom ert eget hems väggar. Detta gäller naturligtvis oss allesammans, men det är extra kraftfullt med tanke på förhållandet mellan mödrar och döttrar. Mödrar, lär era döttrar att en trofast Guds dotter undviker frestelsen att skvallra om eller döma andra. I en predikan för hjälpföreningen i Nabo rådde profeten Josef systrarna att tungan är ostyrig. Så håll tillbaka era tungor rörande oviktiga ting. De senaste åren har det förekommit en mängd artiklar, böcker och filmer skrivna om kvinnor och flickor som skvallrar och som är elaka. Satan försöker alltid underminera det ädlaste inslaget i kvinnans gudomliga natur, hennes läggning att vårda. En mor- och dotterrelation uppstår när en dotter lär sig att vårda genom att själv bli vårdad. Hon är älskad. Hon lär och erfar personligen hur det känns att ha någon som bryr sig om henne tillräckligt mycket för att tillrättavisa henne och samtidigt fortsätta att uppmuntra och tro henne. Kom ihåg, systrar, att Gud är källan till all moralisk och andlig kraft. Vi får tillgång till den kraften genom att ingå förbund med honom och hålla dessa förbund. Mödrar, lär era döttrar betydelsen av att ingå förbund. Att visa dem sedan hur man håller dessa förbund på ett sätt som får dem att vilja leva värdiga att komma till templet. I dagens värld innebär det att tala med era döttrar om sådant som har att göra med det sexuella. Både era döttrar och söner växer upp i en värld som öppet anammar tidig, tillfällig och kortsynt lösaktighet. Oanständiga, okyrska kvinnor glamoriseras och allt för ofta firas och efterliknas dem. Även om det finns åtgärder vi kan vidta i våra hem och familjer för att minimera vår utsatthet för dessa osmakliga exempel på tidsenlig levnadssätt, kan era döttrar inte helt undgå de skräniga sexuella budskap och lockelser som omger dem. Ni behöver ha ofta återkommande samtal i vilka ni lär era döttrar sanningen om dessa frågor. De behöver till exempel förstå att om de bär kläder som är alltför åtsmitande, alltför korta eller alltför urringade, sänder de inte bara fel budskap till de unga män som de umgås med, utan de upprätthåller också i sina egna sinnen vaneföreställningen att en kvinnas värde är helt beroende av hennes sensuella dragningskraft. Detta har aldrig varit och kommer heller aldrig någonsin att bli en definition på en trofast Guds dotter. De behöver höra det här och klart och ofta från era läppar, och de behöver se det korrekt och konsekvent gestaltat i era egna normer för klädsel, frisyr och anständigt levnadssätt. Alla ungdomar kommer att mer sannolikt ingå och hålla förbunden om de lär sig hur man känner igen andens röst och närvaro. Undervisa era döttrar om andliga ting. Led dem till skrifterna. Ge dem upplevelser som hjälper dem att uppskatta välsignelsen av att ha prästadömets kraft i sina liv. Genom att hålla förbunden lär de sig att höra Herrens röst och ta emot personlig uppenbarelse. Gud kommer verkligen att höra och besvara deras böner. Unga kvinnors och unga mäns tema för 2010 gäller både för våra ungdomar och oss allesammans. Var stark och frimodig, var då inte förskräckt eller förfärad. Ty Herren din Gud är med dig, vart du än går. Det kommer att tryggt leda dem till templets välsignelser. Försäkra er om att de vet den säkraste vägen till evig lycka är att hålla förbunden. Om så krävs, lär dem hur man omvänder sig och hur man förblir ren och värdig. Om nu det här låter bekant, mina bröder och systrar, så är det för att jag har talat till föräldrar och deras barn på 3 generalkonferenser i rad. I april förra året uppmuntrade jag ungdomarna att dra lärdom av det förflutna. Jag citerar från det talet: om ni är beredda att lyssna och lära er, kan ni få några av livets meningsfullaste lärdomar av dem som har gått före er. Hur mycket bättre skulle inte vårt liv vara om vi följde Kristi trofasta efterföljares ädla exempel. I oktober förra året talade jag till fäder och söner på prästdomsmötet, och idag har jag talat mest till mödrar och döttrar. I alla dessa tal har mitt budskap varit annorlunda, men ändå lika. Jag hoppas att ni lyssnar och ser ett mönster och hör ett bestämt och orubbligt budskap om att i dessa sista dagar är det väsentligt, ja livsviktigt, att föräldrar och barn lyssnar på och lär sig av varandra. Jag har inte bara talat om högtflygande begrepp. De utgör grunden, själva kärnan i Guds plan för vår eviga lycka och frid. Kyrkan vill hjälpa var helst vi kan. Vi är här för att stödja och bistå er som föräldrar och som barn. Men hemmet är den viktigaste platsen att förbereda dagens ungdomar inför att leda morgondagens familjer och kyrka. Det är vars och ens ansvar att som mödrar och fäder göra allt vi kan för att bereda våra ungdomar så att de blir trofasta, rättfärdiga män och kvinnor. Det är i hemmet som vi måste undervisa om evangeliet genom förmaningar och fördöme. Jag avslutar mina råd med den här profetiska sammanfattningen av president Joseph F. Smith. Våra förbund, familjen, är inte avsedda enbart för detta liv, för tiden, som vi åtskiljer den från evigheten. Vi lever för tid och för evighet. Vi skapar band och relationer för tid och all evighet. Vilka finns det förutom sista dagars heliga som hyser åsikten att vi bortom graven ska fortsätta i familjeorganisationen, att fadern, modern och barnen känner igen varandra, att denna familjeorganisation är en enhet i Guds verks stora och fullkomliga organisation, samt att allt detta är avsett att fortsätta genom tid och evighet. Må Gud välsigna oss då vi undervisar, vårdar, bereder varandra inom våra hems väggar för det stora verk som måste utföras av oss alla nu och i framtiden. Det är min bön i Herren Jesu Kristi namn. Amen.
Oh,
How beautiful.
Så vackert. Vi tackar tabernakelkören för den vackra sången de har framfört denna eftermiddag. Och tackar dem som har talat till oss. Vår avslutande talare blir president Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet. Efter president Eyrings tal sjunger kören "En grundval blev lagd". Avslutningsbönen leds sedan av äldste Erich W. Kopischke i det Schutthus Quorum, och konferensen gör uppehåll till klockan 14 i eftermiddag.
Brothers and sisters, our heavenly Father.
Bröder och systrar, vår himmelske Fader vill ha och behöver vår hjälp att föra sin andebarn hem till honom igen. Jag talar idag om ungdomar som redan finns i hans sanna kyrka och därför har börjat gå på den trånga och smala stigen tillbaka mot sitt himmelska hem. Han vill att de tidigt ska få den andliga styrka de behöver för att stanna kvar på stigen. Och han behöver vår hjälp för att snabbt föra dem tillbaka till stigen om de börjar gå vilse. Jag var en ung biskop när jag tydligt började se varför Herren vill att vi ska stärka barnen när de är unga och rädda dem snabbt. Låt mig berätta om en ung person som representerar många som jag har försökt hjälpa under åren som gått. Hon satt mitt emot mig vid skrivbordet på biskopskontoret. Hon berättade om sitt liv. Hon hade döpts och konfirmerats som medlem i kyrkan när hon var 8 år. Inga tårar föll medan hon berättade om de mer än 20 år som gått sedan dess. Men hon lät mycket sorgsen. Hon sa att den negativa spiralen började med att hon valde att göra sånt som hon trodde folk gillade. Hon började bryta mot det som hon till en början tyckte var mindre viktiga bud. Hon kände till en början lite sorg och en smula skuld. Men umgänget med vännerna gjorde att hon plötsligt kände sig omtyckt. Så hennes sporadiska beslut att omvända sig kändes mindre och mindre viktiga. Allt eftersom allvaret i buden hon bröt mot ökade, blev hennes dröm om ett lyckligt, evigt hem allt vagare. Hon satt mitt emot mig och sa att hon kände sig eländig. Hon ville att jag skulle rädda henne från syndens fälla som hon satt fast i. Men det enda sättet hon kunde bli fri på var att utöva tro på Jesus Kristus. Att ha ett förkrossat hjärta, att omvända sig och därigenom bli renad, förändrad och stärkt genom Herrens försoning. Jag vittnade för henne om att det var möjligt. Och det var det, men så mycket svårare än det skulle ha varit om hon hade utövat tro tidigt i livet längs vägen hem till Gud. Och när hon först började gå vilse. Ja, vi hjälper Guds barn på bästa sätt genom att ge dem möjlighet att bygga upp sin tro på Jesus Kristus och hans återställda evangelium när de är unga. Och sen måste vi hjälpa dem att blåsa liv i den tron snabbt innan den slocknar när de går bort från stigen. Ja, ni och jag kan förvänta oss nära nog oändliga tillfällen att hjälpa medresenärer bland Guds barn. Frälsaren berättades för oss varför det skulle vara på det sättet när han beskrev den farliga vägen hem som alla Guds andebarn skulle ta genom dimman som synden och Satan skapar. Citat, gå in genom den trånga porten, ty vid är porten och bred är vägen som leder till undergång, och många är det som går in genom den. Ty trång är porten och smal är vägen som leder till livet, och få är det som finner den. En kärleksfull himmelsk fader förutsåg sina barns behov och placerade ut vägbeskrivningar och hjälpare längs vägen. Han sände sin son, Jesus Kristus, för att vägen skulle bli säker och synlig. Han kallade president Thomas S. Monson som sin profet idag. Ända sedan ungdomsåren har president Monson undervisat både om hur man stannar kvar på vägen och om hur man räddar dem som förirrat sig bort mot sorgen. Vår himmelske fader har kallat oss till många olika uppdrag. Att stärka och vid behov leda resenärer i säkerhet. Vårt viktigaste och inflytelserikaste uppdrag är inom familjen. De är viktiga eftersom familjen har möjlighet att i början av ett barns liv ge det en stark önskan att gå längs vägen hem. Föräldrar, bröder och systrar, far och morföräldrar, mostrar och morbröder, fastar och farbröder är mäktiga vägledare och hjälpare tack vare kärleken som utgör familjens kärna. Familjen har en fördel under de första 8 åren i ett barns liv. Under dessa skyddade år, tack vare Jesu Kristi försoning, kan inte Satan använda sig av mörkrets dimma för att dölja vägen hem. Under dessa dyrbara år hjälper Herren familjer genom att kalla folk till primär som hjälper till att stärka barnen andligen. Han ger dem också bärare av aronska prästerömmet som administrerar sakramentet. Under sakramentsbönerna hör barnen löftet att de kan ha Guds ande hos sig en dag om de lyder Guds bud. Till följd därav stärks de så att de kan motstå frestelsen när den kommer och sen, någon gång i framtiden, gå och rädda andra. Många av kyrkans biskopar inspireras att kalla de starkaste medlemmarna i församlingen till att betjäna barn i primär. De inser att om barnen stärks med tro och vittnesbörd så är det mindre troligt att de behöver räddas som tonåringar. De inser att en stark andlig grund kan vara avgörande för resten av livet. Vi kan alla hjälpa till. Mor och farföräldrar och varje medlem som känner ett barn kan hjälpa till. Man behöver inte vara kallad att verka i primär. Inte heller är åldern en faktor. En sån kvinna satt som ung i den generalkommitté för primär som var delaktig i att skapa VDR-mottot. Hon tröttnade aldrig på att känna barnen. Hon undervisade i primär i sin församling på egen begäran tills hon var nästan 90 år gammal. Små barn visste att hon älskade dem. De såg hennes exempel. De lärde de grundläggande principerna i Jesu Kristi evangelium av henne. Och framförallt lärde de sig genom hennes exempel att förnimma och känna igen den helige anden. Och när de gjorde det var de på god väg att utveckla den tro som krävs för att motstå frestelsen. Det var mindre troligt att de skulle behöva bli räddade och att de istället skulle kunna rädda andra. Jag lärde mig om kraften i en enkel bön i tro om den helige anden när våra barn var små. Vår äldste son hade inte döpt sen. Hans föräldrar, primärlärare och prästerhemsledare hade försökt hjälpa honom förnimma och känna igen anden och veta hur man kan få hjälp av honom. En eftermiddag hade min hustru skjutsat honom till en kvinna som lärde honom läsa. Vi hade tänkt att jag skulle hämta honom på väg hem från arbetet. Hans lektion slutade tidigare än förväntat. Han var säker på att han hittade hem, så han började gå. Han sa efteråt att han känt sig självsäker och gillat känslan av att gå hem själv. Han hade inte kommit en kilometer innan det började bli mörkt. Han insåg att han fortfarande var långt hemifrån. Han minns fortfarande hur ljuset från strålkastarna på bilarna som körde förbi honom flöt ihop på grund av att han grät. Han kände sig som ett litet barn, inte som den självsäkra pojken som börjat gå hem ensam. Han insåg att han behövde hjälp. Då kom han ihåg något. Han visste att han borde be. Så han lämnade vägen och gick mot några träd som han kunde skymta i mörkret. Där hittade han en plats att stå på knä. Han hörde röster som kom emot honom från andra sidan buskarna. Två ungdomar hade hört att han grät. När de kom närmare frågade de: behöver du hjälp? Gråtande berättade han att han gått vilse och ville gå hem. De frågade om han kunde sitt telefonnummer eller sin adress. Det gjorde han inte. De frågade om han visste vad han hette, och det gjorde han. De bodde i närheten och tog med sig honom hem. De hittade vårt efternamn i telefonkatalogen. När telefonen ringde rusade jag hem till dem, tacksam över att snälla människor hade placerat ut längs hans väg hem. Och jag har fortsatt vara tacksam över att han lärt sig be i tro. Om att hjälp skulle komma när han var vilse. Den tron har lett honom i säkerhet och fört hjälpare i hans väg fler gånger än han kan berätta. Herren har gett oss ett mönster av räddning och hjälpare i sitt rike. I sin visdom har Herren inspirerat sina tjänare att ge några av de bästa sätten att stärka oss och placera ut några av de bästa hjälpare åt oss under tonåren. Ni känner till två inflytelserika program Herren givit oss. Det ena för unga kvinnor heter Personlig tillväxt. Det andra för Aronska prästensbärare heter Plikt mot Gud. Vi uppmanar ungdomarna i det uppväxande släktet att lägga märke till hur programmen kan bygga upp deras andliga styrka. Och vi vädjar till dem som bryr sig om dessa ungdomar att göra det som Herren begär av oss så att vi kan hjälpa dem. Och eftersom kyrkans framtid beror på dem så är det viktigt för oss alla. De två programmen har förbättrats, men deras syfte är oförändrat. President Monson uttryckte det så här: vi måste lära oss det vi bör lära oss, göra det vi bör göra och vara det vi bör vara. Häftet Personlig tillväxt som många kvinnor har berättar tydligt om sitt syfte. I programmet Personlig tillväxt får du hjälp av unga kvinnors 8 värderingar för att bättre förstå vem du är, varför du är här på jorden och vad du som en Guds dotter bör göra för att förbereda dig för den dag då du kommer till templet för att ingå heliga förbund. Vidare står det att unga kvinnor kommer att åta sig förpliktelser, fullgöra dem och rapportera sina framsteg till en förälder eller ledare. Där får de också löftet att de handlingsmönster som du upprättar medan du arbetar på personlig tillväxt, till exempel bön, skriftstudier och dagbokskrivande, blir personliga dagliga vanor. Dessa vanor stärker ditt vittnesbörd och hjälper dig att lära och utvecklas under hela ditt liv. Programmet Plikt mot Gud för unga män i Aronska prästerrummet har förstärkts och fokuserats. Det kommer att bestå av en enda bok för de 3 ämbetena i Aronska prästerrummet. De unga männen och deras ledare kommer att få den nya boken. Programmet är ett kraftfullt verktyg. Det kommer att stärka de unga männens vittnesbörd och deras relation till Gud. Det kommer att hjälpa dem lära sig mer och vilja utföra sina prästerrumsansvar. Det kommer att stärka relationerna till föräldrarna, bland kvorummedlemmarna och mellan de unga männen och deras ledare. Båda programmen lägger stort ansvar på den insats som ungdomarna själva gör. De inbjuds lära sig och göra sånt som är en utmaning för alla. När jag ser tillbaka på min egen ungdomstid tror jag inte att jag utmanades på samma sätt. Kanske ombads jag vid några tillfällen att klara av sådana test, men bara någon gång ibland. De här programmen förväntar sig konsekvens, hårt arbete och en ansamling av inlärning och andliga erfarenheter under åren som går. När jag tänkte efter insåg jag att innehållet i häftena är en fysisk representation av hur mycket Herren litar på det uppväxande släktet och på alla oss som älskar dem. Och jag har sett bevis på att den tilliten är berättigad. Under mina besök har jag sett Aronska Prästsömmets Forum agera. Jag har sett unga män följa mönstret att lära sig om och planera för att göra vad Gud vill att de ska göra. Sen gå och utföra det de kommit överens om att göra. Och slutligen berätta för andra om hur det förändrade dem andligen. Och när jag iakttog och lyssnade till dem såg jag tydligt hur fäder, mödrar, ledare, vänner och även andra medlemmar i församlingen rördes av anden när de hörde ungdomar vittna om hur de hade blivit stärkta. De unga blev upplyfta av att bära vittnesbörd och det blev också de som försökte upplyfta dem. Unga kvinnors program har samma mönster för att utveckla andlig styrka hos de unga kvinnorna och ge oss möjlighet att hjälpa dem. Personlig tillväxt hjälper de unga kvinnorna att förbereda sig för att ta emot templets förrättningar. De får hjälp av exempel som visas av mödrar, mor och farmödrar och varje rättfärdig kvinna de möter i kyrkan. Jag har sett föräldrar hjälpa sin dotter nå sina mål och drömmar genom att lägga märke till och uppskatta allt det goda hon gör. För bara några dagar sedan såg jag hur en mor tillsammans med sin unga dotter uppmärksammades för att de tillsammans visat sig vara enastående kvinnor genom att fullgöra personlig tillväxt. Och när de berättade för mig vad det har betytt för dem kände jag Herrens godkännande och uppmuntran till oss alla. Av all hjälp vi kan ge de här ungdomarna är det viktigaste att vi låter dem känna vårt förtroende. Att vi litar på att de går längs vägen hem till Gud och att de kan komma fram. Och det bästa sättet vi kan göra det på är att vandra tillsammans med dem. Eftersom stigen är brant och ibland stenig kan de tidvis känna sig modfällda och till och med snubbla. Ibland kan deras slutmål kännas suddigt och de kan gå åt sidan för att följa mindre evigt viktiga mål. De här inspirerade programmen gör att det händer mer sällan eftersom det uppmuntrar ungdomen att inbjuda och ta emot den heliga andens sällskap. Det bästa råd vi kan ge ungdomarna är att de bara kan komma tillbaka till sin himmelske fader om de leds och förmanas av Guds ande. Så om vi är kloka så uppmuntrar vi till, prisar och exemplifierar allt som inbjuder till den heliga andens sällskap. När de berättar om vad de gör och känner måste vi själva vara berättigade till den heliga andens hjälp. Då ser de i vår uppskattning och i våra leenden Guds godkännande. Och om vi känner att vi behöver ge förmanande råd så känner de att råden visar vår kärlek och Guds kärlek, inte tillrättavisningar eller förkastande som Satan kan använda sig av för att leda dem längre bort. Det exempel de behöver se mest hos oss är att vi gör det som de måste göra. Vi måste be om andens gåvor, vi måste begrunda skrifterna och levande profeters ord. Vi behöver göra upp planer som inte bara är önskningar utan också förbund. Och så måste vi hålla våra löften till Gud. Och vi behöver lyfta andra genom att berätta för dem om de försoningens välsignelser som vi känt i våra liv. Och vi behöver i våra liv visa exempel på den stadiga och varaktiga trofasthet som Herren förväntar sig av dem. När vi gör det hjälper vi dem känna hur anden bekräftar att om de fortsätter på samma väg så kommer en kärleksfull frälsare och himmelsk fader att säga: bra du gode och trogne tjänare, du har varit trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket, gå in i din Herres glädje. Och vi som hjälper dem kommer att höra dessa ord med glädje. Jag vittnar om att Herren älskar er och alla Guds barn. Det här är hans rike som återställdes med prästadömets nycklar genom profeten Josef Smith. Thomas S. Monson är Herrens profet idag. Jag lovar var och en av er som följer inspirerad vägledning från denna, den sanna Jesu Kristi kyrka, att våra ungdomar och vi som hjälper och älskar dem kan komma fram i säkerhet till vårt hem hos vår himmelske fader och frälsaren för att leva som familj och i glädje för evigt. I Jesu Kristi namn. Amen.
Our dear heavenly Father, we thank
Vår kära himmelska Fader, vi tackar dig för ett underbart möte. Fader, vi tackar dig för den inspiration vi känt genom musiken och genom ditt ords kraft. Vi tackar dig för det vi kunnat lyssna till, och vi tackar dig än mer för det vi känt. Vi ber om mod att följa de maningar som vi känt, så att det ska kunna förändra våra liv. Vi tackar dig för återställelsen av evangeliet och för att prästerömmet återställts. Fader, under denna påskhelg ber vi om en bekräftelse att din son verkligen uppstod, och hjälp oss att känna frid och att utstråla frid, så att andra som söker sanningen kan se det. Vi tackar dig för alla de välsignelser vi har, och vi gör så i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been the first session of the 180.
Detta var den första sessionen under den 180:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Vi hörde tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. För musiken stod Tabernakelkören. Den här utsändningen tillhandahölls som public service av Barneville Communications. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av programmet utan skriftligt tillstånd är förbjudet.